Välkommen till podden Lev ditt drömliv med mig, John Andreas, gentleman's coach och life coach.
Och med mig, Erik Olsson, primary health coach och livsstilscoach. Vi samtalar om livsfrågor, optimal hälsa och äkta rörelseglädje.
Vill du veta mer om oss så finns vi på sociala medier samt gentlemanscoach.com
samt på twostrongarms.se.
Ja, då var vi här igen då, Erik.
Då var vi här igen då med ännu ett nytt fantastiskt spännande avsnitt med podden här då, förstås Lev ditt drömliv. Och idag har vi en riktigt spännande poddgäst, eller hur, John Andreas?
För det har vi, som du gärna får presentera.
Vilket gärna vill presentera också såklart. Vi har Peter Martin här som är läkare inom funktionsmedicin vid FunMed här i centrala Göteborg. Och jag vet första gången vi träffades var på en föreläsning som du och FunMed höll tillsammans med Paleoinstitutet och Jonas Bergqvist i Stockholm som var på besök här nere. Och det var en föreläsning på Handelshögskolan, 1,5-2 timmar kanske var plus någonting. Och det jag själv kände, i och med att jag också jobbar liksom inom branschen eller sektorn med kost och träning och de här grejerna, kände en väldigt stor gemenskap med egentligen. Och sen dess så ville jag också, tänkte, du vinner med podden faktiskt. Mm. Men att jag ville gärna bjuda in dig till den här podden. För jag tror vi har, och du har, ett viktigt budskap att föra fram dessutom. Mm. Så vi kör bara rätt in i podden här, tänker jag. Och varmt välkommen Peter Martin, och vi vill gärna naturligtvis höra lite om dig och lite om din bakgrund först innan vi kanske går in på de andra sakerna sedan, för vi har en helt drös av olika som vi vill ta upp här. Ja. Så välkommen till podden, Peter.
Ja, det är superkul att sitta här med er. Ja. Ja, vi träffas, har ju träffats förut, Erik, men John Andreas. Ja. Ja. Jag har faktiskt inte fattat om det var ditt efternamn nu, eller ditt förnamn, och det är väldigt roligt för att jag har ju läst med det hela livet själv att folk har undrat om jag heter Peter och Martin, och Martin är efternamn eller förnamn. Mm. Men du heter John Andreas i förnamn.
Ja, jag heter det.
Ja, och jag heter ju Peter i förnamn och Martin i efternamn.
Ja. Det är klart.
Just det, nu har vi fixat det.
Ja, men det är lite kul. Jag hörde det på den här YouTube där du pratade lite om det också.
Ja.
Så det är lite intressant.
Mannen utan efternamn. Ja. Men i alla fall, när jag är ju läkare och har faktiskt ägnat 15 år av livet åt läkemedelsforskning. Mm. Så min pappa har varit vd på ett läkemedelsbolag hela mitt liv, och min farbror var radiodoktor i radion då på 70-talet och sådär. Så jag liksom varit i den branschen, fast jag har inte jobbat så mycket som läkare då, förutom de senaste lite drygt 10 åren då. Och det som hände var ju att jag hoppade av läkemedelsforskningen 2008. Och då hade vi suttit i ledningen för ett forskningsbolag där som jag var med och skapade tillsammans med Arvid Carlsson då. Han, vår farmakologiprofessor då, som fick Nobelpriset bara ett halvår efter att vi hade startat det bolaget då. Så det var ju en jäkla spännande resa. Mm. Men då på slutet där var jag ansvarig för drömmer 200 permar i och massa dokumentation, och sen kände det här är långt bort från det jag utbildade mig till egentligen. Mm. Så då sa jag upp mig, så började jag jobba på vårdcentral, och efter ett par år så smällde jag stenhårt in i väggen där. Såg inte den komma. Var sjukskriven i 2 år för utmattning. Det var depression, ångest, självmordstankar. Det var riktigt tungt. Alltså. Jag kunde inte läsa tidningen. Jag klarade inte av att göra några komplexa saker.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number 1 in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Så tog jag mig tillbaka därifrån, och den stora grejen där var ju när jag lade om kosten.
Mm.
Och det är ju lite det som en av de grejerna som är gemensamt för oss, och kanske att vi har alla genomgått någon sorts transformation där vi har ätit som de flesta gör, till att inte äta som de flesta gör. Eller hur?
Ja, det stämmer. Det stämmer. Jag har provat mycket själv. Många olika dieter liksom. Så att jag håller med det faktiskt. Mm. Provat med att äta bara fisk, bara ägg och lite grönsaker. Och varit vegan och vegetarian, pescetarian, köttian eller vad det kallas. Så att man har provat lite allt möjligt.
Ja.
Så det är kul.
Ja. Nej, men så... Och sen den... Korta storyn är att från de två veckorna när jag testade, och det var ju lågkolhydratkost jag prövade efter jag hade läst en bok då som heter Matrevolutionen av Andreas Enfeldt, som är kostdoktorn eller numera dietdoktor då. Då testade jag det, körde stenhårt, sån ketogen kost, man tar bort i princip alla kolhydrater. Och det var ju helt magiskt. På två veckor så blev jag av med liksom en bullrande IBS-mage. Jag tappade bort min ledvärk. Jag har haft lite sådär på olika delar i kroppen i flera år. Och jag tappade 5 kilo gubbfett runt midjan. Som jag tänkte, det var ju, hade ju med åldern att göra. Jag hade ju fyllt 40 liksom. Det är klart att det var väl naturligt. För det är ju bara att se sig omkring på sina kompisar. Alla har det, ja. Så... Nej, det försvann på två veckor liksom, och sen klarnade hjärnan upp så jag kunde jobba hela dagen när jag arbetstränade då. Så jag bara kände, this is a black box. Det här är någonting de har glömt att berätta för mig på läkarutbildningen.
Ja.
Och sen de två veckorna så har jag varit maniskt intresserad. Liksom, varenda dag har jag gått ut på att lära mig mer om detta och lyssnat på tusentals timmar podcasts från USA då. För det är ju där den stora... kunskapen finns inom ja, mycket nutrition och så, men också då hittar jag ju funktionsmedicin.
Ja, precis.
Som ju, jag vet inte, alla vet inte vad funktionsmedicin är för någonting.
Nej, men, alltså, precis där, man lägger om kosten och allting och funktionsmedicin. När jag pratar med personer så är kanske det som en så här främmande term då såklart. Eller så säger jag evolutionsbiologi eller någonting och folk tittar på mig. Jag bara snackar om det. Men för mig är det så vanlig terminologi då. Så jag är van vid att prata i sådana termer. Men jag tror att de flesta är ju inte det. Och de som lyssnar på podden, är ju, många av dem är ju säkert inte det heller. Så du får gärna berätta lite, vad är funktionsmedicin? För något?
Funktionsmedicin är den stora skillnaden mot den konventionella medicinen som vi har levt med nu i många, många år. Det är att vi alltid fokuserar på att hitta de underliggande orsakerna till sjukdomar och symptom. Det vilar fortfarande på vetenskaplig grund. Vi använder samma anatomi, samma fysiologi. Det är inget flum, inget konstigt. Det är bara att vi ser på kroppen på ett annat sätt. Så att vi alltid letar efter varför. Vi ställer alltid frågan varför. Varför har du migrän? Varför har du symptom från magen, IBS till exempel? Varför fick du ulcerös kolit? Varför är du trött på morgon? Det är inte så att vi... Om du har migrän så får du bara migränläkemedel och alla blir nöjda för att det kanske hjälper. Nej, vi vill korrigera de underliggande orsakerna.
Mm.
Och nu har vi har ju fantastisk datakapacitet. Man kan räkna på saker. Vi har fantastisk labbverksamhet. Man kan mäta saker. Så att inte göra det, att inte gå in och verkligen mäta mycket hos varje människa och försöka förstå sig på just den individen och dess unika biokemi, det tycker jag är, i dagens läge är ju egentligen det är ju 1900-tal, 2000-tal är att man går in och tacklar det individuella, tar reda på just den här individens problem.
Mm.
Problemet är att den konventionella sjukvården har ju inte gjort den här transitionen eller knappt ens börjat, vet knappt ens att funktionsmedicin finns. Det är kanske 5% av befolkningen som vet att funktionsmedicin finns idag, men om 3 år kommer 95% veta det, för att det håller på att explodera i intresset för att de flesta människor är ju inte nöjda med att man bara går till vårdcentralen. Ja, du har depression, du kan välja på de här 2 läkemedlen. Mm. Okej, då tar jag det. Alltså, istället för att försöka ta reda på varför har man depression. Är det någon näringsbrist eller är det att du är läckande tarm och kronisk inflammation som kan ge depression? Eller är det något annat?
Mm.
Så det här är, vi som håller på med funktionsmedicin, vi tror inte ens att det ordet kommer finnas i framtiden, utan det kommer bara heta medicin, för det är det logiska sättet att se på kroppen, att man korrigerar grundorsakerna.
Mm, intressant. Det låter nästan som ayurvedisk medicin också. De ayurvedisk kost liksom, de tar ju bara naturliga ämnen liksom och tillför i kroppen. Jag tänker ju mer som du liksom, du ändrade din kost till ketogen kost, som du sa, ketogen kost. Det gjorde jag också antagligen, för jag åt ju väldigt mycket sallad, mycket fisk, åt jag mycket ägg, mycket oljor, olivolja, kallpressade oljor. Och jag hade ju också migrän, som du säger i det här, att jag hade ju migrän 2 gånger i månaden ungefär.
Mm.
Och har försökt alla möjliga, yoga och stå på huvudet, you name, och huvudet kan hjälpa en viss del, men när jag ändrade kosten och började rörelseträningen, det var det som gjorde den stora förändringen, alltså i den fysiska kroppen så att säga, att den började må bättre.
Mm.
Och sen samtidigt i det då så släppte ju även den stressen som man har lagt på sig mentalt.
Mm.
Det är ju det som jag tycker är intressant faktiskt. Att det låter ju lite kopplat till ayurvedisk kost också och deras synsätt tycker jag.
Mm. Det är inte så konstigt att kosten påverkar så mycket som det gör, för vi har ju kanske under en livstid att vi stoppar i oss 10 ton mat, 30 ton mat, det beror ju på vem man är. Och det stoppar man in i ett rör som passerar genom kroppen då, där vi har den största ytan mot omvärlden. Det är typ en badmintonplan, eftersom tarmarna är ju inte bara ett stelt rör liksom, utan det är ju massor med utskott, såna här tarmludd liksom, som gör att man ökar ytan. Och så måste det vara, om vi ska kunna ta upp näringen på den, det är bara 5 meter tunntarm som finns där. Och där är ytan jättestor, för 90% av näringen ska tas upp i tunntarmen, in i blodet. Och föda hela vår kropp, hjärnan, musklerna, huden, allting. Så det är ju inte konstigt att maten då kan påverka, och inte minst eftersom typ 60% av immunförsvaret, alltså de vita blodkropparna som ska skydda oss mot covid-19 och som vi är mitt inne i nu när vi har detta samtalet, eller mot andra bakterier, toxiner, vad som kommer in. Det sitter ju runt tarmarna i immunförsvaret. Så det är helt logiskt att det vi stoppar i munnen kan påverka både tarmarnas funktion, immunförsvaret, det kan påverka hela kroppen, eftersom om man får någon vajsing i tarmarna, så kanske inte näringsupptaget blir riktigt optimalt. Och om du tar alla näringsämnen du behöver, det finns ju 46 stycken essentiella näringsämnen som du måste få i dig via kosten. Och om du inte får i dig dem, ja, då är ju några processer i kroppen som inte får smörjmedel att snurra runt, liksom, olika kemiska reaktioner så som inte funkar. Så det är väldigt logiskt när man bara tänker på det. Vilken läkare som helst eller sjukvårdsutbildad skulle kunna räkna ut detta egentligen på en förmiddag. Bara att, vad är mest logiskt? Grunden till sjukdomar, det borde ju komma från mag-tarmkanalen. Det borde rimligen ha med kosten att göra. Men ändå ser det som en blind fläck. Och det beror på att läkare läser bara 12,5 timme näringslära på 5,5 år. Det är så det är.
Det var inte mycket.
Så var det ju när jag läste medicin för herrans massa år sedan, och så är det fortfarande. Mm. Det är för att hela det paradigmet, det bygger på, vi brukar kalla det för one ill, one pill. Du har one ill, det är en diagnos, migrän eller hypertension eller reumatism, och så har du one pill, då tar du ett läkemedel som ska trycka ner det symptomet, sänka ditt blodtryck eller trycka ner immunförsvaret i reumatismen eller ta bort migrän-smärtorna. Och det är liksom, man är så fast i det paradigmet, så om någon påstår att ja, men om du åt den kosten så blir det bättre, då finns plötsligt inte den studien liksom, för det passar inte i den historiebeskrivning man har, den Det är väldigt svårt när man har en sån här kognitiv bias hela tiden. Alltså att du har en förutfattad mening om att vad som kan funka och inte.
Mm.
Kan man då ingenting om näringslära och kost, vilket läkare till exempel som inte har läst extra om det, de har inte fått lära sig det. Det är inte deras fel, det är systemets fel. Då kan man inte riktigt ta in all den kunskapen som finns, för det finns ju otroligt mycket forskning som inte ens tas hänsyn till idag.
Mm.
Hur, för jag tänker ju ofta, jag kanske nämnde det förra gången vi träffades här, just det här paradigmet, vi har ju den uppfattningen, eller många av oss har den uppfattningen att kosten är ju kanske mer för energin, och så lämnar man resten lite åt sidan sådär. Och när jag går och handlar till exempel på ICA, Willys och Coop och sådär, och man ser vad folk lägger på bandet. Det är ju som jag handlade innan också, skulle jag säga då. Att jag åt ju egentligen mer eller mindre vad som helst. Jag tänkte inte på det. Den här frukostmaten och müsli och flingor, apelsinjuice och bullar och choklad och godis på lördag och lite på söndag kanske och på tisdag och så här. Alltså det var ju inga bra grejer. Och om man då tänker att det vi lägger på bandet och det vi äter är det som ger vår näring. Det är det som bygger kroppen. Och näringen vi lägger på bandet är ju undermålig från början. Så vi ger ju inte oss själva rätt förutsättningar för att faktiskt må bra. Eller kanske då kämpa mot ett covid-19 till exempel. Så vi har ju den, vi försämrar ju våra egna förutsättningar från början. Men jag tänker ju att det här paradigmet är ju överallt. Det är ju, hur kan man förändra det? Liksom? Var kan man börja någonstans?
Ja, just det. Men jag tror på att man måste köra på flera olika nivåer i samhället samtidigt. Så jag menar, om du verkligen ska ändra saker måste det ju ske på politisk nivå. Men jag ser det du nämnde där, vad folk äter och vad de lägger på bandet. Det är apelsinjuicen och det är godis och det är glass och det är flingor och massor med bröd och pasta och sånt. Det är mycket kolhydrater.
Mm-hmm.
Och kolhydrater är ju, om man tittar, antingen är det stärkelse som finns mycket i potatis och pasta, ris, mackor och så. Och det är ju glukoskedjor. Och glukos är ju en enkel sockermolekyl bara, som är det som är blodsocker egentligen. Och då bryts ner det bryts ner till socker direkt i kroppen. Och sen när det andra är om det är socker då är det ju glukos och fruktos. Det är två sockermolekyler som sitter ihop. Som också bryts ner till glukos som kroppen kan använda. Fruktos är lite mer som ett, nästan ett gift liksom. Det får levern bryta ner ungefär som alkohol. Men det där är ju folk stoppar i sig alldeles för mycket av det generellt sett. Så att, och det jag vill komma till är att här finns en komponent av addiction helt enkelt. Alltså carboholic pratar man om på engelska. Att man är kolhydrat addicted helt enkelt. Vi har inte under evolutionen ätit så mycket kolhydrater som vi gör idag, för det har aldrig funnits på savannen på det sättet. Men en del tänker ju, men det finns ju massor med tropisk frukt, det jag har sett när jag har varit i Afrika eller något sånt där. Ja, men inte året runt. Liksom mangosäsongen i Afrika är kanske april till juli på vissa ställen då, som jag liksom, då käkar en massa mango nu, och mangon på den tiden vilt såg inte ut som de gör nu liksom, med likadant banan och alla de här.
Precis.
Liksom, om man tittar vad schimpanser och sånt äter, de äter ju ganska bittra frukter liksom. Så vi har en totalt felaktig uppfattning om vad som är normal kost, och så har vi addiction kring det då, som gör att om jag börjar där med att påverka politiskt, jag ser det som att tyvärr är det så att vi har en hel befolkning som är mer eller mindre socker-carb-addicted.
Mm.
Och det är väldigt svårt att säga till någon att du, nu tar vi ifrån dig ditt heroin här om man är heroinist liksom. Det är ungefär som, nu måste vi stänga alla pressbyrån som säljer godis här.
Liksom. Ja.
Nej, men det är ju praktiskt att ha tillgång till. Nej, men så det där är ett stort problem. Därför måste man lite grann vinna den här kampen person för person då.
Ja.
Som alla vi tre som sitter här har ju haft en egen upplevelse. Ingen kan ta ifrån oss den upplevelsen.
Exakt.
Att det påverkar, som jag själv berättade om, min hälsa på bara 2 veckor liksom.
Ja.
Och detta gäller ju egentligen, det gäller inte exakt alla människor att de ska äta mindre kolhydrater, men på befolkningsnivå är det ju väldigt mycket så. Om man har övervikt eller typ 2-diabetes, insulinresistens, metabolt syndrom, någonting åt det hållet, då är det ju minska på kolhydrater. Det finns ju mycket forskning nu som visar på det. Men så det är en grej. Sen om man ser, om man ska vinna Om man ser på min egen ingång i detta, är att jag försöker ju inte, jag försöker ju liksom ändra hela sättet man ser på medicin i Sverige. Mm. Funktionsmedicin har ju funnits i USA sedan början på 90-talet, och det är ju, så har det funnits länge och liksom utvecklats, men nu växer det ju mycket snabbare än gjort förut. Men det sättet vi jobbar på här på FAMME då, våran mottagning som nu finns både i Stockholm och Göteborg, det kommer finnas på många platser i Sverige under kommande åren, för att vi är fler och fler läkare som kommer in som alltså det är en franchiseverksamhet då, så vi hjälper läkarna att kunna jobba med funktionsmedicin, vilket är ganska stökigt, för man tar mycket prover och skickar dem till USA, England och Tyskland för att mäta massa saker på varje patient. Men min ingång här är ju att försöka just jobba så. Vi jobbar väldigt grundligt med varje patient. Vi tar väldigt mycket prover, karaktäriserar, får en stor karta som ett 1000-bitars pussel liksom, för varje människa vi träffar. Lägger det pusslet. Och kan man fråga sig att måste ni ta så mycket prover för att folk ska bli friska? Nej, det måste vi kanske inte alltid göra. Men vi gör det för att vi vill dels visa patienten på det här nya sättet att tänka. Inte bara att vi sitter och babblar, utan vi har faktiskt svart på vitt på det vi säger. Du har brist på selen. Du har för lite B12 i kroppen. Och det kan bero på det här och det här, att du äter sig och så, eller har någon tarmproblem. Det är det ena. Och sen så, vi läkare behöver också, eftersom vi inte har lärt oss detta, behöver vi också ta mycket prover för att förstå liksom, hur hänger hela det här fältet ihop med hur folk mår. Och den tredje biten är att vi behöver övertyga andra läkare, sjuksköterskor, andra människor i samhället, politiker, att det här är inte något flum. Vi kan mäta detta, vi kan liksom påverka, så att vi kan, och då kan man ju också se att, aha, jag har lite förhöjt fast insulin här. Det mäter man ju inte i vanliga sjukvården. Men vi mäter det på alla. Då kan man se fast insulin. Vad betyder det? Ja, du har början på insulinresistens. Hur gör man med det med kosten? Har vi redan sagt. Man drar ner på sitt kolhydratintag och äter kanske mer fett och protein istället. Så det där är ett sätt som vi har, att som vi vill påverka på genom att mätdata helt enkelt.
Mm. Tycker du man ska ta bort kolhydraterna helt, strypa dem helt, eller minska dem? Behöver man kolhydrater i någon form?
Ja, intressant fråga. För det första, jag har hört lite som ni har pratat om på er podd förut. En väldigt viktig del som jag tror vi är överens om, det är att alla människor måste ju pröva mer.
Ja,
verkligen.
Man kan inte bara gå in och göra samma sak som man gjort i 30 år och tro att något annat ska hända plötsligt. Oj, tänker man gå ner i vikt nu när jag gör samma sak? Nej, du får ju prova någonting.
Precis.
Och det kan vara lite tufft. Man kan behöva bryta vanor. Till exempel sluta dricka 6 koppar kaffe om dagen. Och gå ner på en kopp. Eller prova till, helt enkelt att detoxa. Och liksom ta bort det helt. Det gör man. Det handlar ju om att göra det några veckor. Likadant med, ska man äta lågkolhydratkost? En del säger, ja men det har jag provat. Det funkar inte med mig. Hur länge är du på med det då? Det var 3 dagar.
Ja.
Nej, du måste äta åtminstone en månad. Gärna 6 veckor så ska du äta lågkolhydratkost.
Precis.
För att det tar tid för kroppen att ställa om. Och ni som tänker testa detta, glöm inte att äta mer salt då, om ni inte har väldigt högt blodtryck eller någonting. Då äter man mer salt. Det är det viktigaste, vanligaste missen folk gör då. Men det kan ha fantastiska effekter bara att lägga en månad av sitt liv på att testa det till exempel.
Ja, det gör underverk. Jag vet ju själv, jag gjorde ju det.
Ja.
Liksom, så det händer ju hur mycket som helst liksom.
Ja. Vi har det alla i oss. Vi har det maskineriet i oss att gå över på fettdrift istället för att bränna kolhydrater. Och då har man ju sin bränsletank med sig, som Erik berättade, du har inte ätit någon frukost idag. Liksom.
Mm.
Och det behöver du inte, för du är inte överviktig, men du har ändå kanske 10 kilo fett på kroppen eller något sånt. Mm, som du har som din bränsletank. Sen din fråga var också om det... Jag babblar på här nu.
Det är bara så på. Det är helt underbart. Det är så det ska vara. Det är så det ska vara.
Men då, du frågade, men behöver man inte kolhydrater? Jo, vi behöver kolhydrater. Kroppen måste ha kolhydrater. Men det är inte samma sak som att vi måste äta kolhydrater. Det finns inte en enda essentiell kolhydrat behöver äta egentligen hela livet. För att det är bara vissa celler i kroppen som behöver lite kolhydrater. Och totalt går det åt kanske 20-30 gram på en dag. Det kan vara vissa celler i hjärnan. De röda blodkropparna har inga mitokondrier. Så de kan behöva glukos och blodsocker. Det finns vissa celler i testiklarna och det finns kanske någon, ytterligare någon cell i njuren och sådana här som behöver lite kolhydrater. Men det gör ju kroppen själv av protein och av fett faktiskt, glycerolet i fett. Så kroppen kan alltså ta aminosyror från protein och den kan ta från fett och så kan den göra de här 20-30 grammen hur lätt som helst. Och det är ju inget konstigt för vi kan ju fasta i flera dagar. Blodsockret går inte ner till noll. Nej, det är för att kroppen gör ju hela tiden blodsocker i levern då av just protein och fett istället.
Jag tänker också så här, du nämnde, ja, vi pratade kolhydrater, du nämnde salt, du nämnde fetter också. Jag möter ju ofta fortfarande inställningen kanske att man har mättat fett och kött och så här, att det inte är bra, att det är ohälsosamt. Och ska vi äta fetter så är det ju olivolja och liknande, vilket är bra då i och för sig. Men just att man ska undvika det mättade fettet, vad har du för tankar om det?
Ja, det där är ju intressant. Vi har ju fått kostråd från myndigheterna från början på, ja, det är från 70-80-talet där då. Så vi har ju levt med det i typ 40 år nu och det är ju exakt under den tiden vi har sett en fetmaepidemi utveckla sig som är helt katastrofal, inte minst i USA, men många andra delar av världen också. Men, så att vi har ju hela tiden växt upp med en fetträdsla. Och man ska inte äta kolesterol, som min svärmor till exempel som är 80 år, jobbar ju som företagsläkare och läkare i många, många år. Och hon sa ju till sin patient att man ska inte äta ost, mer än en ostskiva på mackan. Man ska inte äta ägggulor, det är farligt, innehåller kolesterol. Och det är ju för att, det var inte bara hon, det var alla läkare som sa det.
Mm.
Men det visar under hennes arbetsliv då. 2015 så tog man bort det rådet ifrån USA. Att man helt enkelt konstaterade att äta kolesterol påverkar inte hälsan negativt. Men man smög bort det. Man har sagt det till befolkningen i typ 30 år. Och ändå så går man inte ut och säger det nu. Det är inte farligt att äta äggula och kolesterol. Utan man bara smyger bort det. Och du säger ju lite om hederligheten i det här med kostråden. Och sen kommer det ju till det mättade fettet då, som var din fråga. Det är ju, det är kanske mer att där kanske vi har en status nu där det i alla fall är neutralt. Det är inte så att det är negativt, det kan ha positiva effekter. Många väger åt det hållet, andra kanske tycker att man kan se vissa negativa effekter. Men då ska man också veta att i sådana här koststudier när man kollar vad folk har ätit, de är ju generellt sett det är observationsstudier, lite förenklat då. Du frågar en grupp människor, vad har du ätit senaste månaden, så fyller de i ett formulär. Hur mycket av olika grönsaker, hur mycket av olika kött och fisk och ägg och glass och godis och så. Fyller man i det och så kan man vänta 10 år, kanske man frågar dem igen i bästa fall. Eller så väntar man 15 år och så frågar man igen. Och sen så, man har inte mätt under tiden många gånger, utan man bara säger, hur gick det för dem då? Ja, det, och så ser man då, ja, men de som åt mer kött och mättat fett, de hade kanske 18% ökad risk att få cancer.
Ja.
Okej. Har de ökad risk att få cancer? Ja, för det första så är det så att de som har sagt att de äter mer rött kött och mättat fett, trots att myndigheterna har sagt att det är farligt, bara det är ju en bias då i de här studierna där man har skruvat det hela till att de har säkert gjort massa andra saker som myndigheterna har sagt är farligt. De ofta i sådana studier så har de rökt mer, de rör sig mindre. Ja, dessutom om de äter rött kött då, så kan ju det ha varit med hamburgerbröd runt omkring och en milkshake på sidan och pommes frites. Liksom. Sådana saker. Sådana här studier, det går ju tyvärr inte att göra randomiserade studier. Det är så gott som ogörligt och kostar jättemycket. Liksom, att du säger, okej, Erik, du hamnar i den delen av studien som ska äta vegetariskt. Och du ska äta vegetariskt plus kött. Och så gör ni det i 20 år så ser vi vem som är friskast.
Ja.
Det går ju inte att göra det. Liksom. Så, och sen vet det där jag sa med formulär om kost som man fyller i då. Liksom. Jag minns ju inte vad jag åt till frukost eller lunch igår. Och så ska man säga vad man åt för senaste månaden då. Hur många ägg jag har ätit senaste månaden. de där studierna är så usla så att det finns en forskare i USA som heter John, inte John Andreas utan John Ioannidis, som är en riktig stjärna inom statistik och så. Han är en av de mest publicerade forskarna i hela världen, alla kategorier. Han, så han är på Stanford, han skrev en artikel för 1,5 år sedan någonting i en fin tidskrift där han helt enkelt sa att hela det här fältet när man forskar på nutrition, det måste bara göras om, reformeras, för det är så uselt. Och så tog han några exempel där. Om du äter 12 hasselnötter om dagen så lever du 12 år längre. Och äter du
det är bra
effektivt, just det. Och så var det motsvarande då. Så det finns många sådana studier. Så om man lägger alla dem på varandra, då blir man nog 140 år eller sådär, liksom. Men det är ju helt orimligt, va?
Du menar lite, för att vara tydlig, att de studierna inte är helt tillförlitliga.
Exakt. Ja. Och då är det så här, mycket av vår kostråd baseras på rent skräp, alltså rena, när det gäller studier. Mm. Och det har det kunnat göra för att vi har inte haft internet. Men nu har vi haft internet i så pass många år, och inte minst de senaste 10 åren har det hänt accessibiliteten. Liksom, du kommer åt studierna, alla, det är liksom tusen och tusentals människor som sitter och läser de här studierna, massa smarta människor, många gånger är de ingenjörer och inte läkare, som går in och ser, ja men det här är ju helt koko det man baserar råden på, ja. Liksom, utan det, när man verkligen tittar på studierna, då kommer det fram någon helt annat då, där faktiskt inte mättat fett är särskilt farligt.
Transfetter då?
Men det är farligt.
Förklara det för de lyssnare. De vet nog inte vad transfetter är, många av dem där ute.
Nej, men det har ju att göra med när du har en olja och så vill du kemiskt förändra den så att du kanske får lite mer härdat fett. Då kan du påverka den kemiskt. Och att det heter transfett, det har att göra med hur fettsyrorna... Eller vänta nu, jag kan vara ute och cykla lite, men det har med den kemiska strukturen att göra. Man pratar om cis och trans. Cis är att man sitter på två kemiska strukturer, sitter på samma sida, och trans är att de sitter på olika sida. Mm. Och då hamnar de liksom på olika sida i de här fetterna, och det gör att det blir någonting som kroppen inte känner igen egentligen. Mm. Det finns inte i naturen särskilt mycket. Det finns lite grann transfetter även i typ rött kött och sånt där i animalier produkter, men det är ju någonting som vi känner igen, den typen av transfett. Men de här transfetterna har ju varit ett jättestort problem liksom, när man har haft dem i maten. Nu är de ju förbjudna på de många ställen, och det ska vara pyttelåga nivåer högst, tack och lov. Men vi har ju fortfarande kvar, om vi släpper transfetterna, så har vi fortfarande kvar alla de här växtoljorna, de som kallas för, på engelska kallar man dem för vegetable oils, alltså grönsaksoljor. Vad då grönsaker? Det är inga grönsaker, det kommer ifrån sojabönor, majs, solrosfrön, ur de vanliga sådana oljorna, och det är de billigaste oljorna man kan ta fram. Jag kallar dem för SMS-oljorna, soja, majs, solros. Man kan ha som minnesregel, det ska man inte äta. För det är mycket, massor med omega 6 fetter i dem, som kan vara inflammatoriska i stor mängd. Och det är de oljorna man oftast har när man friterar pommes frites och sånt i snabbmat. Och det är ju en anledning till att man inte ska äta sådana saker allt för ofta. Även chips och så då, om man har friterat i olja. För att de där oljorna är ju väldigt reaktiva. De är fleromättade fetter, omega 6 fetter är fleromättade fetter, och det betyder att det finns flera dubbelbindningar, och där kan det reagera då i de dubbelbindningarna, och då blir väldigt inflammatoriska. Du kan tänka, när man äter pommes frites då kan ju de oljorna varit uppvärmda 30 gånger eller 100 gånger
i samma bad
innan man byter dem, så jag skulle säga att det är antagligen nyttigare att äta på McDonald's eller någon sån ställe där de ändå har rutiner för hur ofta man byter oljan, än att äta på något litet gatukök där de kanske inte
byter på ett år.
man vet ju inte, va? Och alla har någon gång käkat pommes frites och känt att det här smakar ju lite lätt härsket på något sätt. Mm. Och då är det antagligen ganska giftigt faktiskt.
Ja. Vilka, nu nämnde du pommes frites, är det något mer som har transfetter, chips kanske, eller är det några andra sådana här saker som du kan ge dem lite råd där ute, våra lyssnare, som de ska undvika när det gäller de här bitarna?
Men överhuvudtaget, nu var det kanske inte så mycket transfetter i chipsen längre då, det har det kanske varit, men det är mer att det är, man kan kalla det härskna oljor som är, och det är så utom massor med omega 6 fetter då, som vi aldrig har stoppat i oss evolutionärt heller. Vi har aldrig gått och käkat liksom de här fröna och så i den mängden och pressat ut olja ur dem och ätit det, utan det har varit lite nötter när det har varit i säsong som innehåller ganska mycket omega 6, en del av dem då, men det har ju inte varit i den mängden som vi gör det nu. Så förr i tiden så friterar man ju pommes frites i talg.
Ja.
Och det har jag aldrig gjort, men jag har hört att det ska vara väldigt gott. Har ni provat det?
Nej, jag har faktiskt inte det. Men jag tillverkar kanske inte rätt ord, men jag köper ibland talg och har så här crockpot, så här slökokare, för att få ut det fettet istället. Och laga mat i det och liknande. Och det är ju en helt annan kvalitet, upplever jag. Det känns bättre och fräschare också. Än just de här SMS-oljorna som kan stå bredvid spisen och kanske ett år eller vad som helst då. Eller då man går till McDonalds, om man har gått till McDonalds händer det så ofta, och man ser karet där, det är bara upp och ner med de här pommes hela dagarna. En helt annan grej. Så ja, men jag kör lite talg så ibland faktiskt. Och en sak som jag dyker upp här som jag vill fråga om också, det är, ja men vad det, vi ska undvika vissa livsmedel och vissa livsmedel och annat är bättre för oss. Men då är det ju jättespännande att veta lite mer varför då? Var kommer vi ifrån? Och jag nämnde ju lite innan det här, evolutionsbiologi. Liksom, vi har ju alla ett gemensamt ursprung. Och där någonstans, tänker jag, det har jag också tänkt, det är så jag arbetar. Så har vi ju, ledtrådar från vår evolution, applicerar dem idag helt enkelt, i dagens samhälle. Men kan du inte berätta lite om vårt ursprung och våra gemensamma nämnare rent evolutionärt, så här, kommer ifrån, och hur påverkar det vad vi äter idag, hur vi mår av det?
Ja, men det är ju nästan den viktigaste frågan vi kan ställa oss. Funktionsmedicin är ju en sak, evolutionsmedicin kallar vi det då, och för oss är det jätteviktigt att vi kopplar ihop de två. För att bara använda det ena benet, det blir inte lika kraftfullt. Om man kopplar ihop funktionsmedicin och evolutionsmedicin, då blir det extremt kraftfullt det vi gör. Det tänket då. Och jag tror att hade vi levt i linje med vår evolutionära mall, så hade vi inte behövt så mycket medicin överhuvudtaget. Vare sig funktionsmedicin eller konventionell medicin. Inte alls lika mycket. Så jag har ägnat mycket tid åt att försöka sätta mig in och försöka förstå mer kring evolutionen. För det, jag ser ju människan som ett djur helt enkelt. Homo sapiens sapiens. Ja, vi är ett djur. Jag brukar sitta och säga det till mina patienter. Vi ser på dig som ett djur. Vi är djur här. Och vi är ett djur som har hamnat i en toxisk miljö för våran art. Det har vi alla gjort som lever i västerlandet. Och bara mer eller mindre liksom. Så det gäller att försöka styra tillbaka mot ett mer evolutionärt anpassat levande då, på alla möjliga plan. Det handlar ju inte bara om kosten, det handlar ju om hela vår livsstil. Cirkadianska rytmen, hur vi sover, hur vi tränar, hur vi umgås i relationer, hur vi ser på ljus, liksom himmels blå ljus som vi har här utanför idag, en fantastisk solig dag i Göteborg, till att sitta på kvällen framför lägerelden och titta in i det liksom orangea, röd-orangea ljuset och berätta historier och spela på trummor.
Det är grejer det.
Nej, men så, det där är ju en grej som vi inte kan bortse ifrån. För många tänker bara, ja, vi gör ju inte som på mormors tid. Nej, det gör vi inte. Och det har nog varit bättre på många sätt än man gjort det. Men man har ändå fel perspektiv. För perspektivet är inte, ur våra geners perspektiv, så är inte mormors tid särskilt intressant. Utan det här handlar om hundratusentals år. Vi har inte anpassat oss till 10 eller 12 000 år av jordbruk särskilt mycket.
Nej.
Det är inte mycket man kan peka på mer än kanske att vi har fått persisterande laktas. Alltså vi kan bryta ner mjölksocker. Det försvinner ju normalt sett i 4-årsåldern hos barn när de slutar amma. Så i större delen av jordens befolkning så slutar de att kunna bryta ner mjölksocker för de har inte behövt det. Men vi, speciellt vi som har våra rötter uppifrån Norden, här, kalla Norden, vi överlevde bättre om vi hade en ko och kunde mjölka den på vintern och äta mjölk, leva på mjölkprodukter.
Mm.
Ja, så det är bara ett evolutionärt trick. Sen kan man se på folk som lever i där man äter mycket ris och sånt, de har kanske lite mer amylasgener, de kan bryta ner stärkelse redan i munnen och i magen, som har fler kopior av den genen som amylas bryter ner. Amylos är ett socker som finns mycket i en stärkelseform som finns i ris då, till exempel.
Intressant.
Ja, men det är så små anpassningar liksom, det är pyttesmå anpassningar. Mm. Det är inte så att vi har anpassat oss till den kosten vi äter, utan här handlar det om att vi har varit människor eller människoliknande i 2,5 miljoner år. 2,5 miljoner år. Första verktyget är säkert nästan 2 miljoner, kanske 1,8 miljoner år tillbaka, något sånt där. Vi har varit jägare säkert i 2 miljoner år. Vi har varit, det börjar ju med att vi var inte så duktiga på att jaga. Skogarna försvann, vi blev tvingade att ut på grässtäpperna som på grund av klimatförändringar då i Afrika, Östafrika framförallt, så tvingades vi på grässtäpperna. Vi fick ett annat sätt att leva, men då blev vi, var vi antagligen på engelska då, scavengers eller asätare från början. Vi sprang fram till någonstans där ett lejon kanske hade dödat en antilop. Vi kunde dels kanske skrämma bort lejonet genom att kasta sten på dem. Vi är ganska bra på att kasta, eller vi har blivit det i alla fall. Det är inga andra djur som kan kasta med precision. Och sen så kunde vi ta stenar och hacka upp skallen och ben, rörbenen, och få ut benmärg, så vi kunde äta hjärnan, vi kunde äta benmärgen. Och det är många som tror att det där var liksom starten på att vi själva fick en tillväxt i våra hjärnor, och vi fick väldigt väldigt, väldigt mycket näring och energi, för det är mycket fett i en hjärna, mycket fett i benmärgen för er som ätit benmärg liksom. Det är ju jättefett, man blir grymt mätt på det, och det är näringsrikt. Så där startar vi nog. Sen så blev vi bättre och bättre på att jaga då, och jaga i grupp. Så en sak som jag brukar ta upp när det gäller det är ju våra instinkter som vi har fortfarande. Man kan för alltid fundera på varför blir någonting populärt i vårt samhälle. Och en sak som jag brukar peka på, varför är fotboll så populärt över hela jorden?
Det är en bra fråga.
Ja, men jag har ju svar på det då. Ja. Det är för att vi är så riggade att jaga i grupp. Ja. Vi älskar att jaga ett byte tillsammans och liksom samarbeta kring det. Det är det som är vår arts stora framgång, att vi samarbetar när vi jagar. Jag jagar inte bara för mig och för dig, utan vi jagar i grupp tillsammans. Sen tar vi hem bytet och så delar man upp det i hela liksom stammen på ett rättvist sätt. Och man äter olika delar av djuret, kanske olika gånger man slaktar ett djur. Min mamma berättade om det, hon var på Borneo med pappa för... Ja, säkert, det var säkert 25 år sedan eller något sånt där. Och jag bodde med någon så här, i något långhus. Och de dödade ett vildsvin. Det var fest, de kom hem med det här stora vildsvinet. Och de styckade upp det. Hon sa att de tog vara på varenda liten del. Och delade upp det exakt rättvist. Och på olika ställen för varje familj som bodde där. Och så mycket om fotboll.
Ja. Jag vet, Jonna, jag tänkte på dig där. Du är ju för fotbollsspelare.
Ja, jag är gammal elitfotbollsspelare. Jag har en annan syn på det, utan jag ser ju mer, men det är ju min personliga då. Jag ser ju det som den världens största religion.
Ja,
fotboll. Ja. Det är liksom, folk känner samhörighet och de tittar på det här, och då tänker åskådarna då liksom, då har de ett spektakel att titta på liksom. Det är lite mer det jag tänker när jag tänker på fotboll. Jag är inte alls fotbollsintresserad i dagsläget.
Mm.
Det slutade då när jag inte blev fotbollsproffs. Tack gode gud. För det som hörde, tack gode gud att det blev det. Nej, men det är intressant, och jag tycker det är intressant det ursprunget från människan då. Då tänker jag på överkonsumtion av mat, av föda som vi har. Vi har ju så stor tillgång till snabba kolhydrater, till allting egentligen. Vi bara går in i en affär och handlar. Det leder ju ofta för många människor till en överkonsumtion egentligen. Och som jägare då, som kan jag föreställa mig då, att då hade man ju längre fasteperioder. Det kunde ta 3 dagar innan man fick sitt byte och fick sin mat i magen. Kanske åt några rötter eller något sånt här om man hade det, eller något torkat kött eller vad det nu må vara. Kan det vara så, tycker du? Hur tycker du om överkonsumtion?
Ja, absolut. Nej, men vi är ju gjorda för att kunna vara utan mat några dagar.
Mm.
Det är inga problem, så det är ju den ständiga tillgången i kombination med att det kan ha en beroendeframkallande effekt, en del av den, framförallt den processade maten då. Där pratar man även om hyperpalabilitet. Mm. Det är helt enkelt att mycket av den maten som är processad, den är ju framtagen i typ ett labb av forskare som är experter på att veta hur man blandar för att vi ska äta mer av det.
Mm.
Och det är därför det finns ju saker som bara, det går inte att sluta äta dem. Det kan vara sånt som Nonstop, det kan vara Doritos chips, det kan vara...
Once you pop, you can't stop. Pringles.
Ja, Pringles, ja. Ja, precis. Nej, men ja. Det är ju, varför kan man inte sluta äta dem? Nej, för att det är forskare som har tagit fram dem. Så. Ja.
Man har obsen emot sig, kan man ju säga, när man blandar en sån där.
Ja, precis. Man blandar några kolhydrater med lagom mycket fett och så salt och så lite sött och så i rätt proportion, så har man oss på kroken. Alltså.
Precis, och den sötman de använder, det är inte alltid vanligt socker här, utan de använder ju starkare socker.
Uh-huh.
Många gånger, det finns ju många olika varianter som helst liksom, som de använder, som är mycket starkare än socker självt.
Ja, visst, det finns många sätt att lura oss på, men om man såg i naturen då ett sötningsmedel är ju honung.
Ja.
Och det har man sett på jägare och samlare. De kan ju, om de hittar ett mycket honung, de kan ju äta 1 kilo honung en dag. Den dagen de hittade den honungen.
Ja.
Men då fick de ju klättra upp 15 meter upp i ett träd och röka ut stackars bina och kasta ner honungen till sina kompisar. Och liksom, det är inte sådär att man bara gick in på pressbyrån och hiva fram en påse. Nej, så det var inte så ofta det skedde ju. Så att nu... Och det här med socker, om vi nu gör en utveckling, vi pratar egentligen om evolutionen här, men om socker i vårt samhälle nu. Det tycker jag är en bra sak som lyssnarna kan fundera på. Fundera på om du tycker någonting är gott. Fundera på varför är det gott. Det är ganska bra, för att ibland så tänker man ju, men ättiksgurka till exempel, varför är det gott? Ja, man kan lika gärna kalla det för sockergurka. Mm. Det är socker och ättika. Varför är inlagd sill gott? Kolla hur mycket socker det är i det.
Mm.
Varför, sen är det inte så konstigt typ med marmelad, som en lingonsylt till exempel, varför är det gott? Blodpudding tycker en del om, det är oftast socker i det. Det är liksom massa saker man inte tänker på där vi har just i socker, och det beror ju på att det har en historia med svenska sockerbolaget och sånt i början på 1900-talet här, när man fick tillgång till sockerbetorna. Blev ett sätt att ersätta. Man fick inte bara socker från sockerrör och liksom Västindien och så, utan man kunde producera det i Sverige, och sen massor med marknadsföring kring det. Det är jättebra att konservera mat i socker, för det går inte, ingenting kan växa om det är för mycket socker i då. Så, men fundera på det. Kaviar bara, Kalles kaviar, och det är salt och socker liksom. Jag säger inte att man inte kan äta de här grejerna, men man ska ju vara medveten om vad man gör. Man kan inte bara gå som en dum zombie mot stupet och stoppa i sig allt som erbjuds och inte fundera på det. För när man har lärt sig lite om kost och så då, och går in i en matvarubutik, då tycker man ju att 80% av det som finns där inne, det är ju inte egentligen mat för människor. Så här kanske man äter ibland, men det är inte någonting man skulle basera sin kost på. Och det är framförallt det som är i mitten på butiken då. Det är ju där alla flingorna står och alla processade maten står i mitten på butiken. I utkanten så hittar du mer grönsaker, frukt, kött, mejeriprodukter, vilket också är processat, men i alla fall.
Precis, ja. Och det måste väl vara så.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
Att i mitten, jag vet man säljer mest någonting. Men för det är ju, i vår butik så är det ju verkligen grönsakerna längst ner i hörnet, kött och fisk längst upp där i hörnet. Och that's it. Va? Och sen i mitten har man ju allt det där... olika såser och så det är pasta och allt möjligt. Och sen mot utgången så är det ju, det är två rader så här som är bara, ena halvan är bara lösgodis. Så här så står det något pris, det är meter så här då. Och andra halvan är ju kanske 5-6 meter med bara choklad och godis och så där. Sen finns det en hylla till bakom som också är, det är vansinnigt egentligen. Ja. Mm. Och det är ju där, det är ju det sista man ser när man lämnar butiken dessutom.
Mm.
Och precis som du säger här då Peter, att många av de andra livsmedel som finns längre in där då, de har ju tillsatt sig socker eller kanske omega 6 då, så att gör så att själva maten håller längre, som ökar hållbarhetstiden. Och det tänker man ju inte ens på.
Nej.
Ofta tror jag, de flesta jag vet det, man går in, det är ju inte jag innan, man går in och så handlar man i mitten. Mm. Och så köper man på sig lite godis sådär va,
ja.
Och så lägger man det på bandet.
Ja.
Och så äter man mat som inte gjorde för. Och så äter man här honung. Som man gjorde på stenåldern en gång emellanåt. Nu äter man ju det hela tiden istället.
Ja. Alltså det... Man får tänka till lite. Man får vara, framförallt vara ärlig mot sig själv. För det är ju jättelätt att man tänker att ja, men just idag är jag lite trött eller jag ska träna och det bästa är att köpa en kexchoklad nu så att jag orkar med träningen och sådär.
Mm.
Och när jag gör det, det gör jag ibland. Mm. Och då leder ju det till att jag får sötsug ett par, tre dagar sådär efter det. Då startar jag den liksom mekanismen i hjärnan. Men när jag lyckas bryta det, och det är det jag menar, det är det människor måste försöka göra. Försöka bryta de där vanorna och känna det här underbara känslan i att inte ha sötsug. Man kan gå igenom hela lösgodishyllan utan att ens titta på det som att det vore intressant. Så
precis.
Försök mixtra med dem.
Mm.
Sakerna, bryt vanor.
Det gäller ju att prova själva. Och jag delar ju det också då. Att jag märker när jag själv, det är en viss period och jag är trött och något är mörkt ute och liknande. Va? Eller jag jobbar för mycket eller någonting. Så blir det lättare att tappa den insikten eller förståelsen. Så här. Då är det lättare att äta någon bulle eller någon godisbit. Men jag kan ju inte riktigt stanna där när jag väl har startat den mekanismen. Så jag kan ju egentligen trycka i mig hur mycket som helst. Fast det kanske inte, utåt sett så kanske det inte verkar så mycket, 3 bullar, det är kanske inte jättemycket då. Men i min värld så är det ganska mycket. Så det är ju som att den här stoppmekanismen är inte riktigt där. Jag kan ta en till. Och så det var den då.
Mm.
Så det blir ju kanske, jag vet inte, evolutionärt svårt. Det är ju som jag hittade det där honungsboet på stenåldern. Liksom. Jag trycker ju allting.
Ja, och det har ju det djupt i oss. Vi ska ju stoppa i oss kaloririk mat när vi hittar det liksom.
Ja.
Vi har bara möla i oss att vi bygger lite fett och kan klara oss speciellt till vintern kanske då.
Ja. Ja, intressant. Ja, jag försöker leva efter 9-10-regeln som jag brukar säga. Och en dag kan jag äta skräp liksom om det skulle vara så.
Mm.
Resten kör jag clean liksom.
Mm.
Och försöker hålla det. Och det funkar ganska bra tycker jag för mig då. Och då kan man, om man blir bjuden på en middag eller någonting, eller vad det nu må vara, då kan man äta det som bjuds.
Ja.
Och sen när jag kommer hem så kör jag mitt som jag vill göra hemma liksom. Och då blir man ju också lite social, för det är också mycket socialt med att äta. Vi sitter ju i ett socialt rum och man sitter där, det är därför kaffefika finns. lägerelden kan vi kalla det i nutid så att säga. Men vi sitter där med sämre produkter, sämre mat, sämre saker. Mm. Och egentligen, vi pratar inte om livets frågor, är oftast inte heller som de gjorde på den tiden. Hur de ska överleva, hur de ska bygga bon. Utan nu är det bara oftast mycket stress som är i de här miljöerna. Så jag tänker ju, vi pratar ju om instanser, vad kan man göra i samhället? Och du pratar om individnivå. Det är ju där man måste börja, som jag ser det också.
Ja.
Och vi är ju tre hjältar, som jag ska säga faktiskt. Vi brinner ju för det, att människor ska leva sunt och hälsosamt och må bra.
Ja. Jag hatar suboptimala system och hela samhället är ett suboptimalt system när det gäller hälsa och kost. Vi lägger miljarder på sjukvård som vi inte hade behövt göra. Vi hade kunnat använda dem till lärare i skolan eller ta hand om våra gamla eller kultur eller vad som helst. Liksom. Men vi lägger det på helt onödigt. För att den här kunskapen är inte spridd.
Mm.
Så hade man levt mer enligt evolutionen, så hade vi haft ett helt annat sjukdomspanorama som hade sett mycket, mycket bättre ut. Och när du säger att du lever 9-10 eller 90-10 och 80-20 och sådär. Mm. Jättebra inställning tycker jag, om man är frisk i grunden. Här på FunMed som läkare så träffar vi ju många människor. De har varit sjukskrivna i 10 år och utmattade och alla möjliga problem och symptom och så. När vi ska läka dem här, då funkar ofta inte 80-20, utan det kan vara liksom 99-1 eller 100% att de måste hålla sig borta från vissa saker, för när de gör det så mår de bättre och man tar bort liksom saker i kosten till exempel som kan trigga immunförsvaret. Det kan vara gluten, det kan vara mejeriprotein, det kan vara ägg som är vanligt att folk kan bli överkänsliga mot, om de har till exempel en sån här läckande tarm då. Och de måste liksom verkligen ta hand om sig. De kan inte dricka ett glas vin ens en gång i månaden, en hel del av de här människorna, medan de läker i alla fall. Men sen är målet att man ska vara en motståndskraftig individ, som vi egentligen är i grunden och botten. Och då ska man ju kunna förhoppningsvis leva 80-20 eller 90-10 och liksom slappna av lite mer. Men jag tycker där handlar det om att man ska ha verktyg, som till exempel över jul, då blir det lite väl mycket middagar och det var lite alkohol och så här, inga mängder, men ändå, och godis och så för mig. Och då när jag tänkte efter julhelgen, här 3 veckor, tänkte jag, ja, nu har jag kört 24 timmars fasta 2 gånger och 36 timmars fasta 1 gång. Men bara för att jag dagen efter en sån middag någonting, kände jag bara att nej, men nu känns inte detta bra i kroppen liksom. Om jag äter mer kolhydrater och socker och sånt, jag lägger ju på mig, jag får ju mage direkt liksom. Nästa dag börjar den komma. Det är ju mina gener bara som är såna. Och sen när man har gällde, man blir ju mindre liksom kolhydrater tål man innan man får den effekten. Nej, men då gäller det bara att ha kontakt med kroppen och känna det då, att nu är detta på väg åt fel håll. Ja, men då gäller det att ha ett verktyg. Mitt verktyg är, ja, då äter jag inte. Och det är inga problem, det är bara okej, det är kanske ibland äter man ju bara för att liksom det är lite trösta sig lite, eller att det är liksom, det kan vara socialt och så, men om man nu är hemma där, då funkar ju det att man bara slutar äta. Och så äter man frukost dagen efter istället, eller lunch eller vad det är. Och så då är man tillbaka, man har nollställt maskinen igen liksom. Så kan man gå off the rails en gång till. Men
så jag gör likadant faktiskt. Och så himla roligt att höra det, för jag gör likadant. Ibland om jag har ätit massa och så bara dagen efter, nej, jag vill inte äta någonting. Men då har jag lyssnat på min kropp, inte på intellektuellt, utan jag har lyssnat på kroppen. Jag känner, nej, jag vill inte äta, jag är inte hungrig och vad heter på mig? Och som du säger, skulle jag fortsätta då som i 3 veckor, det syns ju direkt, mina magrutor försvinner, då kommer fettet fram. Då har jag ingen sexpack kvar liksom.
Nej.
Och det är så, det talar sitt tydliga språk. Att det där är inte nyttigt att leva så.
Nej.
om man, för det är att inte äta blir som en återkalibrering av mekanismen av kroppen så här. Men jag tänker också, För hur vet man om man har optimal hälsa egentligen? Hur vet man att man verkligen mår bra så här? För jag kan känna det också ibland. Man är lite trött och morgon när man bara, men jag borde vara piggare eller någonting. Eller magen kanske är lite knasig, men jag mår ju bra annars och jag är på jobbet och så här. Och det kan ju vara min reflektion. Och ibland kan jag känna mig stark och uthållig och gott om självförtroende. Och jag tror där ute i samhället överlag så är det nog ganska vanligt. Man är stressad och man är inte riktigt klartänkt och sådär. Man är inte ens medveten kanske om att man kan må bättre. Hur vet man att man kan må bättre? Liksom? Vilken nivå man kan ha till? Hur mår man när man är liksom, på on the top? Va?
Ja, du har ju en stor poäng där. Det är ju, jag skulle säga att de flesta människor vet ju inte hur det är att må riktigt, riktigt på topp. Mm. Det tror jag. I dagens samhälle. Tyvärr. Mm. Och det är ju för att det som man ingen annan att jämföra med än sig själv. Och sen kanske man aldrig under hela sitt liv har mått riktigt 100
yes.
på topp då. Och det finns ju bara 20% av befolkningen har IBS. Och det ser vi att de som har det här, många av dem har ju får olika symptom som är kopplade till det. Det kan vara att man har en bakterieväxt i tunntarmen, det som kallas för SIBO, Small Intestinal Bacterial Overgrowth, hittar vi hos många. Och det kan leda till att man får läckande tarm och så har du kan du få lite hjärndimma, du kan bli lite trött, få lite värk, du kan få... Men det kan vara, det är många av de här som har IBS-symptom, de har aldrig sökt någon vårdcentral för det. De har bara haft det hela livet och tänkt att, nej men vadå? Så när de kommer hit och vi gör saker som gör att det försvinner de symptomen så känner de bara, va? Kan magen vara så här? Att den inte bubblar och blir uppblåst efter jag har ätit och gör lite ont och det är lite löst ibland och hårt ibland. Och så här, den här, de ganska vaga symptomen många gånger för magen, men som så ska inte magen vara. Då är det något som är fel. Och det gäller ju många olika bitar. Att man, vi jobbar ju med företagsavtal här också. Alltså ledningsgrupper, alltid från börsbolag till entreprenörer, egna företagare. Och de kommer hit, de kommer hit för att de är sjuka. De kommer hit för friskvård och liksom checka upp. Optimering handlar det om då, som ju ni också jobbar med då. Men det lustiga där är att då kanske det kommer någon företagare i 50-årsåldern eller någon vd eller någonting och så säger han eller hon att men det är lite tröttare på morgon och så här, jag tränar ju rätt mycket, det gör ju många av dem då, tränar och vill prestera och det kan vara Vasalopp och sånt här och så, men det är liksom det är jobbigare att återhämta sig och så här, små grejer så tänker jag, men det har ju med åldern att göra, tänker de då. Och så tar vi alla våra prover liksom, hundratals prover, och så ser vi ju det att den här högpresterande personen som fortfarande är högpresterande, men de har ju inte alls helt friska. Vi hittar lätt inflammation i kroppen, problem med magen, tarmfloran, näringsbrister. Och sen när vi ändrar kosten då, plötsligt så har de tappat 6 kilo på kort tid. De har korrigerat näringsbristerna, magen funkar bättre, de sover bättre, känner sig mer utsövda. Liksom man har vridit allting mer rätt. Mm. Och plötsligt så bara, va? Det var inte åldern. Det är bara att det har glidit. Ju längre tid du lever, desto större är risken att du har halkat av den optimala banan. Mm. Och det är ju många saker. Det kan vara att vi har tagit antibiotikakurer som har stört tarmfloran. Och...
Ja, det är intressant det där. Jag har ju en dotter som har en autoimmun sjukdom och har en bror som har en autoimmun sjukdom. Mm. Just när du pratar om det, liksom, hon hade ju reumatisk feber. Hon fick ju äta penicillin varje dag. Mm. Och fortfarande gör.
Mm-hmm.
Och då fick man ju tillägga då fick hon, då, det är därför jag själv varit i så mycket inne i kost och näringslära och de här bitarna och hennes mamma då, så att då var det mycket med magbakterier och allt det där som man fick äta. Men vad beror de här autoimmuna sjukdomarna på är ju min fråga då egentligen.
Mm. Det finns en man som heter Carl Hultén som driver Paleoteket heter det.
Mm.
Han är nog den personen i Sverige som kan mest just om autoimmun kost. Och autoimmun kost, det går ut på att man tar bort vissa saker ur kosten som triggar immunförsvaret på ett sätt som, mm. Som att just de här autoimmuna sjukdomarna, när kroppens immunförsvar attackerar den egna kroppen av misstag så att säga.
Mm.
Att man kan minska den, de här triggningen av immunförsvaret genom att ta bort vissa saker ur kosten. Då.
Mm,
och det, han säger ju det, Carl Hultén, att alla autoimmuna sjukdomar där man har sett om läckande tarm kan vara en faktor för att trigga igång autoimmuna sjukdomar. Alla sjukdomar när man studerar till det där, hittar man det också. Det finns som en faktor.
Mm.
Så man tänker sig att det så måste du ha en viss genetik, alltså ärftlighet av dina föräldrar och så.
Mm.
Och det ser man ju att jag hade en patient förra veckan med Crohns sjukdom, började på Crohns sjukdom, hans morbror något hade Crohns sjukdom. Liksom någon har diabetes och någon annan diabetes, typ 1-diabetes i släkten. Det är väldigt ofta att det finns en sån koppling att det är just någon autoimmun sjukdom man har en tendens att få. Men det räcker inte bara av genen, utan du behöver ha någonting som triggar också då.
Mm.
Det kan vara en virusinfektion till exempel, men ännu oftare tror jag att det är att du får läckande tarm av kanske någon bakteriell överväxt eller något sånt, som vi ser här i alla fall. Och då börjar det läcka igenom ämnen från tarmen som triggar immunförsvaret på ett sätt att det går bananas liksom och attackerat. Det vanligaste är sköldkörteln, och det är helt galet, men det är säkert 500 000, framförallt kvinnor i Sverige då, som har autoimmun sköldkörtelsjukdom, Hashimoto's sjukdom. Och det enda man gör i vanliga vården är att man tittar, ja, din sköldkörtel har lagt av här för immunförsvaret har attackerat den. Och då ger vi dig Levaxin som är sköldkörtelhormon då, T4 heter det. Och så man ersätter det. Sen är det stopp där liksom. Man tar inte reda på varför, för att man har inte det tänket.
Mm.
Här tar vi reda på varför, och då ser vi att många som inte mår bra när de tar sköldkörtelhormon, det är ju inte för att sköldkörtelhormonet inte verkar. Det är för att de inte åtgärdar den underliggande orsaken till att de blev sjuka.
Mm.
Som ofta har med magen att göra då.
Mm.
Så autoimmuna sjukdomar, jag menar, vi hittar ju så gott som alltid problem i magen. Och när man jobbar med magen och kosten och så, och näringsbrister, och så, då kan man inte, det är inte så att de kan bli helt friska och sköldkörteln, den kanske är liksom stor del av den är inte död, men liksom har fungerat inte riktigt.
Mm.
Men de kan bli mycket bättre. Och tidigt i förloppet kan man ju vända det ibland.
Mm.
Mm.
Så man kan vända det också tidigt.
Om det är tidigt.
Om det är tidigt. Det är intressant. Jag har ju själv fick den när jag har gått igenom de här stadierna jag pratar om. Liksom. Så jag har ju själv problem. Jag äter ju T4 dålig vaccin.
Jaha.
Jag har inte kollat mina prover längre. Men jag äter det. Men jag har ju ändrat allting i min kost i stort sett sedan den tiden, så det har varit intressant att se någon gång hur de testerna är idag faktiskt.
Eller hur? Jag gillar ju tester, va? Jag vill ta alla tester. Men många, jag gillar det här svart på vitt och mätbarheter, för det är så lätt att jag känner mig trött eller jag pigg eller så, och sen jag känner mig jättestark men det kan inte så bra. Och så äter någonting, är det placebo eller är det på riktigt, eller hur ska jag veta så här, va? Men om jag har tester som pusselbitar, och det är ju lite som jag tänker nästan som din roll som läkare, du blir som en detektiv nästan. Mm. Du letar efter de här, men det kommer den, men vad är orsaken till det då? Så får man gå tillbaka i historien och titta så här, va?
Mm.
Och pussla upp en större bit. Så det är en liten reflektion där.
Mm.
Och sen tänkte jag också nämna det, för jag tittar lite på WHO. Det stod där non-communicable disease, alltså icke transfererbara sjukdomar, så här livsstilssjukdomar kanske man kan kalla det då. Och då är det så att varje år dör 41 miljoner människor i det här, och 71% av alla dödsfall, lite siffror så här då, i alla fall, det är hjärt-kärlsjukdomar 17,9 miljoner, cancer 9 miljoner, respiratory disease som är så här lungsjukdomar, KOL kanske och liknande, 3,9 miljoner, diabetes 1,6 miljoner. Och även då på WHO:s hemsida så står det att mycket av det här beror ju på fysiologi, miljö, beteenden, och de är ju så här kroniska sjukdomar som leder till någonting och sen då eventuellt ett dödsfall i värsta fall då. Så det är ju verkligen ett stort problem. Alltså det är ju inte någon.
Det är det ju. Och tittar vi på bara i Sverige då, vår sjukvårdsbudget, så går 80% går ju till kroniska sjukdomar, inte akut sjukvård utan kroniska sjukdomar.
Mm.
80%, och det är ingenting som är kontroversiellt. Det vet alla politiker och så. Och hur mycket lägger vi då på prevention? Alltså att förebygga sjukdomar som man skulle kunna tänka sig att det vore smart att göra med kroniska sjukdomar. 3% av sjukvårdsbudgeten lägger vi på prevention. Och då ligger vi ungefär sådär mitten av många västerländska länder. Kanada är bäst, de lägger 6% på det. Och då vet vi att av den här 80% av hela sjukvårdsbudgeten, de kroniska sjukdomarna, då vet vi att 80% av de kroniska sjukdomarna i sin tur är påverkbara med livsstil. Alltså det är inte att man fick en kronisk sjukdom att du hade en taskig gen. Nej, utan det är ett samspel med din livsstil och hur du äter och sover och toxiner i vår miljö och hela den biten. Och det gör att 80% av 80%, det är 64% av hela sjukvårdsbudgeten skulle vi kunna påverka genom att ändra vår livsstil, teoretiskt sett. Men vi lägger bara 3% på att försöka påverka den enligt statistiken nu då. Så det finns ett otroligt gap mellan 64% och 3%. Och det är det som vi jobbar på överbrygga då.
Precis, och tänk om man kunde ta de pengarna och lägga på något annat istället. Liksom. Istället för sjukvård och liknande. Investera i, jag vet inte, universitet och skolor, utbildning och forskning, allt möjligt.
Ja.
I teorin i alla fall.
Ja visst, det är inte mycket. Vi behöver inte lägga 64% av sjukvårdsbudgeten på, liksom, på prevention. Men hade vi bara lagt 10% på det och vi hade fört in mer funktionsmedicinskt tänk. Visst, det hade ju kostat mer för varje patient i början. Jo. Men sen så lär vi ju dem hur de håller sig friska.
Mm.
Och detta har ju försäkringsbolagen fattat. Så vi har ju haft möten med flera stora försäkringsbolag och ledningen där, för att de är ju superintresserade av det vi gör, för att de fattar ju det att om någon, man korrigerar någon avvikelse, obalanser i någons kropp nu, så kanske man slipper göra en bypassoperation om 15 år eller byta en höftled om 10 år för att de har artros då. Det är ju väldigt lätt, och de gör ju inte det för att de vill vara snälla, de gör det för att de räknar på ekonomi.
Ja. Ja, jag har faktiskt en fråga till så här, som jag gärna vill lyfta också i podden så här, som jag vet att du också kör till viss del i alla fall. Och det är ju det här med carnivore, vilket jag tycker är riktigt, riktigt spännande. Och det kanske inte är helt, jag vet inte vilket ord jag ska använda, men det växer ju som, det är ju fler och fler som kör det. Och precis som du nämnde, i USA är det ännu större som jag har förstått. Och de jag, källorna jag lyssnar på, podcast och liknande, så verkar det växa där mer än kanske här. Och här är det ju kanske mer trenden är mer mot veganhållet snarare. Så det är ju någon slags... Vad händer där liksom? Berätta lite om det.
Köttian menar du?
Köttian.
Det är det svenska ordet.
Ja, det svenska ordet köttian. Ja, jag har inte hört någon som har använt det.
Nej, jag har hittat på det. Jag tycker det är roligt. Det är bra.
Ja, alla fattar vad du menar. Ja. Köttian. Jag gillar det. Nej, men det är ju superintressanta tider vi lever i. Vi lever i liksom en vegotrend som har varit väldigt stark. Är fortfarande stark. Och så kommer då den här carnivore-kosten och fullkomligt explodera då. Inte minst 2018 började det. Och hade du frågat mig för 2 år sedan om vad jag tyckte om det, så hade jag ju sagt att det där låter ju inte klokt. Vad är detta för någonting? Det går inte att leva på bara kött. Så. För nej. Men sen så hände ju det att det här kom upp. Det var en av läkarna uppe i Stockholm som jobbar i funktionsmedicin, Dr. Linus Mårtensson, som var här och hälsade på. Och så berättade han för mig om det här. Det här håller på nu i sociala medier och sånt. Ja, okej. Okay. Så jag började kolla upp det. Och sen är det så att de flesta patienter som kommer hit, väldigt många, de har provat det mesta. Liksom. De har provat alla möjliga grejer. Och så kommer de hit för att få ledning. Vi mäter saker och sen så kan vi ge dem väldigt mätinformerade råd. Och det är som en sorts trial and error vi kör hela tiden. Nu testar du att äta så här i en månad och se hur det påverkar dig. Och så är vi noggranna med att följa upp vad får de för symptom och hur påverkar dem. Och då var liksom nästa steg för en hel del av de här har varit att gå över och testa att äta bara kött, alltså, men det är ju inte bara kött, alltså, om du tänker muskelkött, utan det är ju, man äter bara animalieprodukter då. Det är kött, fisk, ägg, fiskrom, det kan vara benbuljong, man äter hela djuret idealt sett då. Om man kan äta lever och njurar och hjärta och sånt, så är det jättebra, för det är ju det mest näringsrika man kan äta av allting. Liksom, lever slår allt annat. Grönkål, glöm bort det. Liksom. Lever är mycket mer näringsrikt. Och det här är, vi pratade om när vi tog upp en del av evolutionen. Ja. Människan har ju varit jägare i säkert ett par miljoner år. Och då har vi förstås ätit hela djuret. Så att det är därifrån vi kommer. Sen har vi har ätit rötter och nötter och frukt och bär och honung och så. Men jag tror inte vi ätit det i alls samma mängd. Rent helt enkelt för att det har inte funnits så mycket ute i naturen. Inte lika energirikt som fett ifrån framförallt stora djur då, som är fettrika. Och även kött, liksom, som rött kött är ju extremt näringsrikt, liksom, massor med mineraler, massor med ämnen som vi behöver för en ämnesomsättning som är lättupptagligt, inga antinutrienter som hämmar upptaget eller hämmar nedbrytningen eller håller fast i näringsämnen. Så det är så att det,
så man kan äta bara kött. Det är egentligen vad du säger.
Ja, jag säger inte att alla ska göra det alltid. Och sen, det finns massor med saker man kan resonera kring här då. Det är spännande ju att detta händer nu. Och jag har ett favoritcitat som är från André Gide. Alltså G-I-D-E. André Gide, en fransman. Han sa det att, på engelska då, trust those who seek the truth, doubt those who have found it. Så man ska hela tiden söka, aldrig sluta söka, man får inte stelna till och, för då blir det en religion istället som man lever på med. Och det ser jag mycket med många som är till exempel vegetarianer då, eller veganer, det har blivit en religion. Det är inte så, och många gånger så har man, och det, men det gäller även andra, det kan vara LCHF och så, man liksom har fastnat i någon sorts tro på att så här ska det vara. Istället för att fortsätta som ni gör och som jag gör, att man provar nytt hela tiden och lyssnar på sig själv, på kroppen och så. Mm. Och här handlar det om att man gör det. Och det är inte så att, en del hävdar då att om man levt på bara entrecôte, vatten och salt i 19 år, en hela familjen liksom, vi har bara ätit det i 19 år. Och de ser 10 år yngre ut än vad de borde göra liksom. Det kan ju bara vara bogus, men de säger det. Och jag tror att en del kan leva på bara typ entrecôte. Alltså, att de äter entrecôte, det är inte för att det är det finaste. Ja, men det är för att det är mycket fett i det. Man kan inte leva på bara protein. Du kan inte äta kycklingbröst liksom. Och då kommer du få det som kallas för rabbit starvation. Alltså om du bara äter kaniner, så det är för lite fett liksom. Då mår man inte bra. Men därför ska man äta bara, alltså carnivore, bara djurmaterial, då måste du få i dig tillräckligt med fett också. Det är bara en lag som är sån. Och sen kan det hända att alla inte får i sig alla näringsämnen om de bara åt entrecôte, utan de kanske måste äta lever och andra delar av djuret där det finns andra typer av näringsämnen. Till exempel i lever finns det mer av vitamin B2 än någon annanstans. Riboflavin, jätteviktigt för vår ämnesomsättning. Det finns folat, alltså folsyra. Då tänker de flesta att det får man i gröna blad. För folat kommer ju från folie liksom, som är gröna blad. Det finns ju där i gröna blad, men det finns ju också jättemycket i lever. Så man behöver inte äta gröna blad för att få i sig folat. Så att många av dem som kommer hit med autoimmuna sjukdomar. Och det här jag säger nu, det är ingenting jag säger, gå och gör detta och ät carnivore, alla människor. Nej, det här är någonting, precis som allt annat vi gör här, ett verktyg, en sorts eliminationskost där man tar bort en mängd saker ur kosten som skulle kunna trigga immunförsvaret. Så det man ser, och det här är inte baserat på studier, de är på väg de studierna, alltså jätteduktiga nutritionsforskare i USA som håller på och sätter upp sådana här studier nu på carnivore. Det är baserat på att det finns ju Facebookgrupper med. När jag började med detta så var det väl 30 000 medlemmar något i någon sån World Carnivore Tribe. Nu kollade jag för några månader sedan, var det väl, jag kommer inte ihåg, 60 000 eller ännu mer. Liksom. det växer lavinartat och det beror ju bara på att det hjälper folk med alla möjliga saker, alltid från viktnedgång till ångest. Jag läser så många historier som helst, folk som har ångest och oro och så som blivit av med det, autoimmuna sjukdomar, reumatism. En kollega i Stockholm berättade om en 85-årig dam som började äta carnivore förra sommaren och på bara 2 månader försvann hennes reumatism. Hon kunde sluta med läkemedel. Och det där har jag sett här också. Mm. Det händer, att det kan hända. Och varför kan det hända då? Jo, det kan dels bero på att man tar bort kolhydrater nästan helt i kosten då. Det finns ju lite glykogen och så, framförallt i lever då, men inte, det är inte mycket kolhydrater i det. Så att du påverkar din tarmflora. Har du en överväxt av bakterier och eller svampar, candida-svampar, något i tunntarmen, så kan ju de svältas ut på detta sättet. Det andra är att det är inte alls liksom antinutrienter i kött och så. För djur, de är farliga när de lever. Växter är farliga när de är döda. Så djur, de kan attackera, de kan försvara sig, bitas på olika sätt. Men växter, de kan ju inte springa iväg, så de måste ju försvara sig med kemisk krigföring. Det gäller alla växter, annars hade de blivit uppätna direkt. Då har de inte funnits kvar. Så det är alltid en balans i naturen. Det är därför som gluten och sånt från, det är ju gräsfrö liksom. Det är ju vetets frön. De måste ju skydda sig. De vill inte bli uppätna. Och det gäller ju alla frön och nötter och sånt. Att det är ju djurens barn egentligen. Därför vill de inte bli uppätna. Därför så skyddar de sig. Och det är det som kan göra att de faktiskt, att vi inte mår bra. Vi ska inte må bra när vi äter för mycket av, åtminstone inte en och samma växt längre tid då.
Det är intressant. Jag vill ställa en fråga till. Jag tänker köttindustrin då. Vi går in på den eftersom vi pratar om kött här. De djuren som oftast är i köttindustrin, de blir bara matade med majs. Vissa är väldigt, de äter ju inte den kosten som de åt innan. Så hur, om du skulle förespråka någonting, alltså jag vet inte hur det finns det här, men jag tänker ju att ett djur som går vilt, en hjort ute i svenska skogarna och en ko som är uppvuxen på majs. Alltså nyttigheten i vardera lever, det måste ju vara en markant skillnad eftersom den äter ju det den ska äta medan den andra får en ensidig kost. Det är det här vi pratar om också egentligen. Mm. Så förstår du min fråga?
Absolut, ja, men det är... Och det är ju helt logiskt att det måste vara bättre att äta djur som har levt efter sin evolutionära mall än de som inte har gjort det då. De borde rimligen vara friska och så. Sen finns det ju, det där kunde vi pratat om i timmar, den frågan.
Ja, det kan vi göra, jag vet.
Kunde väva in klimatfrågan och sådär.
Ja.
Men vi kan lite kort, om jag försöker korta ner det svaret lite då, så är det ju så här att visst, jag är ju inte för den köttindustrin som är nu, utan jag själv så köper jag till exempel kött på, jag bor ju öster om Göteborg, och det är Lammet och Bonden heter det, ute i Gråbo kan jag varmt rekommendera. Det är en fantastiskt ställe där de liksom tar hand om sina djur och sina kunder. Sen finns ju Gröna Gårdar på nätet, man kan beställa hem fantastiskt gräsbetat kött, djuren är hanterade på bästa sätt. Men man kan också faktiskt säga det att det här med, jag tycker köttindustrin i stort har varit väldigt dåliga på att försvara sig mot attacker från veganhåll och sådär. För om du säger då att de har växt upp på majs, ja men om tittar du på, åtminstone i USA då, på djur som är grain fed eller något, eller de är egentligen bara grain finished, för 80% av livet så går de ute och betar, det gör alla djur. De står inte in och äter bara majs. Sen när de äter till exempel majs då, så är det så att jag tror det är typ 50% av det de äter är kanske majs eller något sånt där som människor hade kunnat äta, men 50% av det de äter, sånt som vi människor kan inte äta, det är typ biprodukter från majsproduktionen. Blad, stammar, allt möjligt i jordbruket. Och då tar man dessutom någonting som, majs är till exempel väldigt lågt i aminosyran lysin. Det är en aminosyra som vegetarianer och veganer ofta får brist på. Det ser vi här också, vi mäter ju alla aminosyror i alla våra patienter. Då ser vi att de har ofta lågt i lysin, en jätteviktig aminosyra, en essentiell aminosyra. Måste få den via kosten, men det är svårt att få via vegetarisk kost. Och då, och ännu mer vegansk kost. Men då är det lågt i majs. Men om du kör majsen genom en kossa, då blir du köttare. Och där är det jättebra med lysin. Så att det är en sån upcycling man gör också. Och så, sen tittar du på det med omega 6 och omega 3 också. Man säger att gräsbetat kött har mer omega 3. Det är ofta ett argument då. Ja, men jag äter bara gräsbetat kött för, det, för att få i mig omega 3. Det är inte det bästa argumentet. För då, om du käkar du gräsbetat kött kanske du får i dig 80 mg omega 3 i en stor portion. Liksom. Mm. Och käkar du det andra köttet som är grain finished, alltså man har fått majs eller liknande på slutet, då kanske det är 40 mg omega 3. Det är ju inte skyhög skillnad där. Liksom. Och medan om du äter fet fisk, då kan det vara 1000 mg i en portion. Liksom. Så du, det ska du fira omega 3 så är det via fisken. Mm. Eller evolutionärt sett då, om du äter hjärna. Mm. För hjärna är ju uppe i till stor del av omega 3.
Ja, precis.
Mm. Så du ska äta mycket hjärna?
Ja, jag har en patient från Bosnien här som jag talar med henne om omega 3 och att förra åt man hjärna, så det bara så, det som är så gott. Ja. Så det här är ju kulturberoende liksom. Hos oss är det tabu att ens prata om att äta hjärna. I andra kulturer är det en delikatess.
Mm. Nej, men det är intressant. Jag har ju träffat många kineser då. De äter ju allt möjligt som vi vet då med covid-19 här då. Men det som är intressant, de som bor här i Sverige då, pratar jag om här nu. De har oftast mycket restauranger och så. Och när de äter själva så äter de hela djuret. Och de köper de här delar som vi svenskar oftast inte äter. Njurar, alla delar som finns, de äter allting. Så äter de bara, det är så bra här i Sverige, vi kan äta så billig mat och det är så nyttigt. Och det är lite intressant.
Det är sant.
Ja.
Vi behöver bli bättre på att äta, inte minst inälvor.
Så är det ju Spanien med här liksom. Vi gör ju halvspanjor och vi har släkt där då givetvis och sådär. Och där går man till köttdisken och det finns allt liksom. Rubbe så här, bara välja. Här i Sverige är det ju oftast de här fina köttbitarna liksom. Entrecoten eller kotletten som ligger framme. Det kan man äta, men de här, som i Spanien man ser en hel kanin då. Eller lever eller ett huvud som ligger där liksom. Så man, ja men här, så här är det ju så. Dels att det här är vad vi faktiskt äter, det här är vad det kommer från, där har vi läxor att lära oss.
Mm.
Det är inte de här fina köttbitarna, och dels missar vi också själva näringen, för vi vet ju inte det som faktiskt ger oss mer benmärg och sånt där. Ofta ser man det, det finns ju.
Precis, det är till exempel det jag sa, lammet och bonden, när jag köper kött så har ju de börjat med leverfärs nu. De blandar i 20% lever i nötfärs.
Ah. Oh.
Och då har jag patienter som är där och handlar och då har de testat det. Någon får krydda det med lite tacokrydda och så för att ungarna ska äta det då. Men någon har ju liksom gjort köttbullar till barnen och de äter utan att
smart.
Blinka så.
Smart, smart.
Då får man i barnen den näringen.
Mm. Mm. Vi har en sista fråga faktiskt. Vill du ta den, Erik?
Ja, det kan jag gärna göra. Det med glädje.
Ja.
Nu har vi pratat mycket om funktionsmedicin och evolutionsmedicin och biologi och kost och carnivore och vegansk inriktning och allting. Och om din bakgrund också, utbränd och hur du kom in på det här spåret. Och det som är temat vi har i podden också, att leva sitt drömliv, lev ditt drömliv. Och då vill ju vi också veta så här, bland de gästerna vi pratar med såklart, om man har sina olika passioner och inriktningar, man brinner för någonting. Vi förstår att du brinner för funktionsmedicin och för att göra förändring så här. Så vår fråga till dig då är, lever du ditt drömliv?
Ja, yrkesmässigt så gör jag ju det. Och det konstaterar min brorsa redan för flera år sedan. Liksom, oj, nu har du hittat någonting som du kommer hålla på med resten av livet då. Så på det sättet att jag brukar säga att på fredag är jag trött, på lördag vilar jag, på söndag längtar jag tills det blir måndag. Så det är ett drömliv faktiskt på det sättet. Sen kan man ju säga att den stora utmaningen är ju att man om man har en passion och man ett driv att förändra, så kan man vara lite otålig om man inte ens tackar ja till alla möjliga saker. Nu är jag rätt bra på att tacka nej. Jag tackar nej till jättemycket saker. Men det blir ändå så att man blir involverad i väldigt många olika processer. Så att utmaningen är ju helt enkelt stress och för mycket arbetsbörda. Mm. Så att det kämpar vi med hela tiden, och det gäller även där, precis som man kan fasta när man äter så mycket, så handlar det om att man får se till att man, när man slappnar av i kroppen, avkoppling, så måste det vara väldigt hög kvalitet på det också då, så att man så effektivt som möjligt slappnar av. Så till exempel under alla år här som jag har jobbat sedan 2014, som när jag startade min mottagning inom funktionsmedicin, så har jag använt patientbritsen som står här bredvid till att meditera på. Så efter lunchen så har jag i princip, det är ju inte varje dag, men det är ju varje vecka flera gånger, så går jag och lägger mig på patientbritsen, och antingen guidad meditation. Är jag väldigt upp i varv så kan man behöva guidad meditation för att liksom få lite hjälp. Mm. Men annars så oftast behöver jag inte det, utan det är bara att gå in andningen eller göra någon kroppsskanning, eller det finns så många olika sätt att meditera på. Och det är jag verkligen, för er som lyssnar som aldrig testat meditation, tänk inte att det är något konstigt och svårt och det kan inte jag göra, utan det första man gör är att man sänker ribban. Man säger, nu ska jag meditera en minut. Och så kan man göra det med någon guidad meditation. Det finns massa appar, mindfulness-appen, och det finns engelska appar, Calm och så. Eller 3 minuter kanske, 3 minuter liksom. Mm. Och då, det handlar ju bara om att man ska stänga av tankeflödet.
Mm. Yes.
För när man är i kroppen, till exempel gör en kroppsskanning eller bara fokusera på sin andning, du kan aldrig samtidigt tänka på vad som händer framåt i tiden och bakåt i tiden. Utan du kan bara vara här och nu när du gör det. Sen kan du misslyckas och halka av, men du kan alltid komma tillbaka. Så det där är ju grymt viktigt. Så meditation är jätteviktigt för mig. Jag gör det varje dag på något sätt. Och det andra är ju andningsövningar. Och det kan säga det snabbaste sättet att bryta en stressspiral för mig, det är ju att köra till exempel 4-7-8 andning. Man andas in 4 sekunder, håller andan 7 sekunder, andas ut 8 sekunder. Så blir det som ett enda långt, djupt andetag med en jättelång utandning. Gör man det 3 gånger, det tar 1 minut. Då har jag sänkt min stressnivå från med en bra bit neråt. Så ofta innan jag mediterar så gör jag en sån cykel med andningsövningar för att liksom snabbt fånga upp den biten och dämpa lite. Och sen är det lättare och meditera. Så att när jag snackar meditation, jag snackar inte om att jag sitter och mediterar en timme eller en halvtimme. De bästa månaderna som jag har haft, det är ju när jag har kommit in i sådana perioder att jag går rätt upp i sängen till en meditationskudde som jag har hemma och sätter mig och mediterar. Det kan vara 10 minuter eller en kvart liksom, men det påverkar hela dagen sen. Nu är jag tyvärr inte en sån barnmänniska, så att jag har svårt med rutiner, utan de växlar hela tiden. Men i alla fall cykliskt då.
Nej, men det är ju så med livet. Livet är ju upp och ner. Det är ju som årstiderna. Det är, vi lever ju i symbios. Så att det blir ju så. Det är så för mig också. Vissa månader gör jag yoga varje morgon. Vissa att kanske ta en promenad istället. Så att det gäller att återkoppla till sig själv hela tiden. Som du pratar om med meditation. Jag har också mediterat väldigt mycket. Jag har använt många olika meditationstekniker. Och förespråkar verkligen meditation. För det sänker ju allting och du får en större klarhet, du får en större vitalitet, du känner dig piggare efteråt. Och så att jag håller med dig i den bitarna. Men det är som du säger, det gäller ju att återkoppla hela tiden, hitta strukturer och metoder hela tiden som passar en själv.
Mm.
Och vara medveten om det. Ja, men idag vill inte jag göra det. Idag vill jag göra det, då gör man det.
Mm.
Och inte sätta, som du säger, sänka ribban. Bättre att ha gjort de sakerna man vill göra.
Mm. Mm.
Så att det är fint att höra att du mediterar. Jag brinner också för det. Jag brinner för det ämnet själv. Liksom. Jag älskar det. Det är en inre utveckling liksom, i sig själv. Och det var en av delarna till min personliga utveckling. Och mitt komma ur depressioner och självmordstankar och you name it. Liksom, alla de här bitarna också. Förutom kosten och träningen. Så att människan är ju en helhet.
Mm.
Så ser jag det som.
Ja. Ja, men det är otroligt kraftfullt. En annan grej är om ni lyssnar nu och inte har kommit igång med träning eller liksom nosar på det. Det är kanske därför ni lyssnar på podden. Då är det liksom det här att man inte också sänker ribban. Gå till, om ni har skaffat ett gymkort, det är jättebra. Har man fyllt 40 så tycker jag styrketräning är ju grymt bra att bygga muskler, alltså träna ganska tungt i alla fall efter ett tag när man har kommit igång med det. Men det behöver inte lägga så mycket tid på det egentligen, om man inte har speciella mål då. Men som jag vill bara hålla igång kroppen och känna mig liksom stark och smidig, så jag går ofta till gymmet, jag går bara 20 minuter, ibland 30 minuter, men det är det vanliga, så kanske är det någon timme ibland. Men var någon som sa, är du på gymmet mer än en halvtimme så är du där för att skaffa kompisar. men det är inte så att man, jag har fattat att man kan ha speciella mål och det är jättekul och liksom utmana sig och pressa sina gränser och så. Men du måste ju inte göra det. Du kan ju gå till gymmet 20 minuter och hålla igång din kropp på ett fantastiskt sätt.
Ja.
Jag tror vi har mer ämnen.
Ja, det har vi.
Podcast.
Det har redan gått en och en halv timme. Vi skulle göra en timme.
Okay. Ja, det är hemlig grejer här. Så vi får avrunda då. Så får vi tacka för oss och för att du ville vara med i podden, Peter. Fantastiskt. Riktigt gott om värde. Och jag tror alla lyssnare där ute givetvis är ni intresserade av FunMed och vad ni gör här, så det är bara att kontakta Peter direkt eller oss och genom oss till Peter så eller höra av sig till John Andreas eller mig då för frågor och kommentarer eller
så det var fantastiskt kul att träffa dig.
Ja, nej, men det var superkul att snacka med er. Vi tillhör ju lite samma tribe och vi måste hjälpas åt allihopa, vi tre och alla som lyssnar också, att försöka sprida de här sakerna i samhället, för Det är otroligt kraftfullt det vi pratar om, de här livsstilsförändringarna. Och de flesta har inte förstått det.
Nej.
Och ett problem är att läkarvetenskapen absolut inte har förstått det. Men vi vinner person efter person och sen kommer vi stöpa om hela samhället hur det ser ut med tiden. Och jag tillhör de som är optimister som tror att det kan gå mycket snabbare än vad vi tror, för att vi har sociala medier, folk tänker själva och inte nöjda med bara att liksom någon cookie cutter, att alla ska behandlas likadant. Så, så nu kör vi.
Ja. Kör vi.
Ha det gott så länge. Tack för att ni har lyssnat.
Tack.
Hej hej.
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.